Jag fick ifrån Johan och Hanna, ett par som är trogna poddlyssnare till oss.
Okay.
De skulle lyssna på oss i bilen på förra veckans avsnitt på vägen när de skulle långåka. Och deras dotter, tror jag det var, hade lyckats trycka på en knapp som hade ställt till uppspelningshastigheten. Känner du till att den här knappen existerar på poddspelaren?
Oh ja, det gör den. Man kan ju, för ibland så, när jag lyssnar på poddar som är lite sega, då brukar jag dra på dem 1,5 gånger farten för att det ska gå undan lite. Ja.
Och då skickade de detta till mig för att de kunde inte sluta skratta. Det gick fan knappt att köra bil. Hur du och jag låter, om man, du vet, innan de förstod vad som pågick. Så hur du och jag låter om man har lyckats trycka på en knapp som gör att man helt enkelt spelar upp oss lite långsamt. Du ska få höra.
Lyssna här, ska vi se. Ja. Jag ska ta det till örat, ska du få höra.
Spännande. Men mustaschen, den tar sig.
Den mustaschen tar sig, ja.
Hur långt har barberaren tänkt? Hur långt den
jag
är?
Jag tror att vi har nog maxat ut.
Hej och välkomna hörni till Ekonomi på riktigt, en podcast som vi har gjort i 212 år ungefär.
Mm.
Känns det som? Nej, det känns inte som det, men man kan ju se på avsnitten att det rullar på.
Ja, men det är ju, ja, men det är så jävla kul. Vi är faktiskt uppe i 190.
190?
Ja, ja. Det är otroligt.
Ja.
Hur ska vi fira 200?
Jag vet inte, vi fjorde väl tillbaks första gästen, Gustav Vasa hade vi väl vid första inspelningen.
Nej, men vi måste göra något extra. Vi har ju 10 veckor på oss att fundera på det. Men, ja, men 200 måste ju definitivt uppmärksammas, känner jag.
Sitter
det blir ju början på december, så att vi har ju ett tag på oss.
Just det. Så om du är en lyssnare som är sugen på att anordna någon typ av 200-årsfest, ja, eller 200-avsnittsfest,
så är vi på.
Det är vi på.
Ja.
Då kan det bli en bira till och med.
Det kan det bli. Vi kanske skulle kunna göra någon livepodd någonstans.
Ja, ja, precis. Ja,
vi ser om det är någon fiffig lyssnare som
om man är fiffig och lyssnare, hur gör man då? Då,
ja, men då skickar man ett mail, tycker jag. Det är enklaste. Till charlieochmattias@gmail.com.
Just det.
Och då kan man ha önskemål om roligheter. För jävlar, jag sitter och ler. Känner att det här kan ju bli något.
Märk med party!
Ja,
så läser vi den för alla.
Ja, tänk om vi kunde ha någon riktigt härlig livepodd där våra trogna lyssnare skulle kunna dyka upp på något vis.
Ja.
Ja, fira 200. Den karamellen suger vi vidare på, som du brukar säga.
Just det. Och är du rallyförare kan vi göra den i en rallybil. Och är du yogainstruktör kan vi göra den i någon så här solhälsning.
Och så just det. Du har ju kört sån här upp- och nedvänd yoga där du hänger i taket.
Precis.
Och grejer.
Det har jag gjort. Och hoppas inte hon hör det här avsnittet, för att jag tror inte vi orkar hänga upp och ner i 40 minuter.
Nej, det är sant.
Vi kan prova.
Men du har blivit med fasta glasögon också.
Så är det.
Ja, när du kom gående inom dörren här, så såg du liksom, ja, du ser mer ut som professor Söderberg. Mm. Du har också fått ännu mer fjong på muschen sen du har varit hos barberaren.
Mm. Jag ska till barberaren i eftermiddag och fylla på. Så att
jag lovar en bild här. Då. Ni som har sett på Instagram redan då, så ska vi ta en bild på Charlie med sina briller. Jag tycker du har varit väldigt fin i de glasögonen.
Tack. Det är bara ett problem med glasögonen.
Att de var dyra.
Ja, då, det är klart, de var svindyra. Det är så att ta 3, betala för det. Men du vet, så när det är klart i alla fall så kostar mycket. Men jag säger mig som min gamla morfar sa, det drabbade ingen fattig. Så, men det är inte det som är problemet. Därför att jag hamnade där därför att Andrea skulle... hon har ju glasögon, så hon behöver byta ibland. Så det var henne och så här, men det hakar jag på, bokar en tid också. Kollar upp synen liksom lite. Ja, så gjorde jag ju undersökning, så gjorde hon en undersökning. Och då blir det så här, då står hon och provar en massa bågar. Och jag står och provar en massa bågar. Så kommer fram till att jag behövde, och hon behövde förstås, ni också då.
Mm.
Ja, och sen hittade hon ett par bågar som eller vi hittade. Så här, det här var de 3 som hon gillade bäst. Det här var de som jag gillade bäst. Det stod och jämförde här och så där. Så var det så här, alltså de där är ju snyggast på dig, säger vi till Andrea. Liksom, så här, då blir det nog dem. Och så håller vi på mig och bara grejer. Så här, fan de här, nej men de här är nog snyggast. Sen är vi överens liksom. Hennes snyggaste, mina snyggaste, inga problem. Sen inser vi.
Det tredje paret.
Det är ju samma. Nej. Hennes i blått och mina i något så här gråbrunt. Men det är ju samma. Vi har provat ut likadana. Och då säger Andrea, men de passade nästan ännu bättre på dig. Så du får ta dem, så tar jag ett par andra. Och så säger, men vad är det för trams? Du ska väl ha dem du gillar bäst. Det är väl ingen... det är väl ingen som kommer tänka på att vi har likadana.
Jo, men det är väl ungefär som när ni kommer med samma träningsoveraller.
Det är exakt så det ser ut nu.
Så ni har samma?
Vi har, ja, det är inte samma, vi har likadana fast två olika färgställningar. Men hela världen måste ha fullt med människor som har glasögon. Jag menar, jag har inte köpt ett par som är unikt med i världen.
Det kommer ju se fånigt ut när man träffar er båda samtidigt.
Ja, ser och det ju blir bara inte, ser ingen så kommer så ju tänka på detta först nu när jag har berättat detta i podden. Men hon är jättefin i sina nya glasögon.
Ja, du är jättefin i dina.
Tack, absolut. Och nu har vi lite ågren när vi går på fest så här att ska en, hon får ta linserna eller vi får inte komma samtidigt. Nej, det här kommer ju gå över. Men det var ju sån här, ja, det var mitt fel. För jag sa, det är ingen jävel som kommer ut. Det är trams. Det är som, jag tycker, så kan det vara med namn.
Mm.
När man ska döpa barn. Åh, jag tycker William är så fint. Ja, men nu har han ju en kusin som heter William. Så då är det upptaget.
Mm.
Två kusiner kan vara samma. Det är väl oklart vem som är farsan. Det kommer man väl lista ut liksom.
Precis,
och då kände lite som med glasögon också. Ja, men nu har du redan sådana. Men spelar väl för fan.
Ska jag vara helt ärlig så har jag aldrig hört på maken.
Nej. Nej, nu får jag
ska jag vara helt ärlig. Det är precis som de som kommer gående med samma foppatoffler och samma träningsroll gående på sommaren.
Eller har delat en tub hårfärg och färgat håret samma färg.
Ja, det, men att komma med exakt samma glasögon.
Ja, men likadan, fast olika färg. Det är inte exakt samma.
Ja, men det är exakt. Eftersom de också är väldigt typiska.
Ah, okay.
Det är inte så att de bara ser ut som ett par glasögon. De är ju runda så de har en snygg båge ovanpå. Ah, så när de bågar över näsan. De är ju liksom...
Tack.
Ja. Men det där är ju säkert det där, men det är så typ, jag blir inte förvånad när jag hör att just ni två kan stå ut med det, eller hur man ska säga.
Ja.
Ja, men det här är klart. Du slutar aldrig att förvåna mig. Det är fantastiskt efter alla dessa år.
Jag tänkte jag skulle vara lite chosfri och nu har det blivit skitkonstigt.
Nej då, det har varit inte skitkonstigt. Men vi har ju våran sponsor.
Ja, det ska vi prata om.
Saveland. Vad kan man säga om Saveland?
Saveland är ju så här peer-to-peer att man använder en del av sitt sparande för, som man via dem då lånar ut.
Just det, man sätter in pengar hos dem och så lånar ut
folk
de
som behöver
lånar
pengar.
Ut. Ja, precis.
Mm.
Så man kan höra av sig både till dem när man vill för inlåning och utlåning helt enkelt, egentligen. Kan man säga. För man kan både spara där, men sen kan de också låna ut pengar.
Och vi uppmanar ju varje podd att man ska höra av sig till oss om man har några frågor till dem.
Mm.
Och nu har vi fått en sån fråga från Camilla.
Ja, shoot.
Som jag tänkte att vi ska köra. Då säger Camilla så här, hej.
Hej.
Hej, ja, precis. Jag är en trogen lyssnare och har börjat bli nyfiken på att investera i Saveland. Öppnat ett konto och sen fastnar på att de olika valen. Konsumentkrediter, företagslån, faktura, köp, inkassoportfölj. Alltså det finns ju massa olika.
Ja, men det gör ju det. Det finns ju massa olika val där.
Har förstått att du, Mattias, har startat upp och tyckte det var enkelt. Nu är jag nyfiken på vilka val gjorde du? Det här är någon som har alltså lite valångest.
Exakt så.
Som inte bör gå i lösgodisbutiken.
Och jag fick ju feeling. Så att jag tycker vi har ju frågat Saveland direkt då istället. Hur de anser.
Så, liksom. Ja, så gjorde vi ju liksom. Vi tänkte att den här frågan borde ju gå till dem.
Ja.
Och vi har fått ett svar, ett bra svar, men det är ju ett svar från dem.
Mm.
Så man måste ju också förstå här att de kan ju inte påkliva sig en rådgivningsroll och säga så här, det här är bäst att göra, för då hamnar man under Finansinspektionens rådgivningslag.
Exakt.
De tillhandahåller produkten.
Ja.
De kan ju inte kränga liksom det ena eller andra. Så svaret är korrekt. Det låter så här. Från Savelands vd, Ludvig Dora. Det Savelands står för en möjlighet att diversifiera din portfölj, det vill säga sprida riskerna på olika typer av krediter och många olika krediter av varje typ. Den typiska investeraren hos Saveland, här är ju då det förtäckta rådet, säger, den typiska, 8 av 10 rekommenderar.
Just det.
Den typiska investeraren hos Saveland har samtliga kreditgivare och originators aktiverade och 1-2% i inställning på hur stor del av sitt kapital de vill ha i varje enskild kredit.
Mm.
Så det betyder då att om jag bestämmer att jag bara vill låna ut till företagslån till exempel, så kan jag också ställa in då att om jag lägger 100 i det, så kan jag säga ingen, lägger inte de 100 till alla till Mattias Andersson AB, utan max 2% av det Mattias Andersson lånar tar han från mig och sen är det från andra och så andra. Så sprids det, så att ifall just Mattias Andersson skulle må dåligt så finns det andra som betalar.
Liksom. Just det.
Så det är väl liksom inte ett råd, men det man kan säga att de flesta gör det är att man provar allt och ser till att lägga en spridning på mellan 1-2% max på samma då.
Mm.
Liksom, typ så. Emma, vi hoppas att, eller förlåt, Camilla, vi hoppas att du kände att du fick svar på frågan. Typ så. Att prova och så får du väl se hur det ser ut. Sen är det ju, ska man inte vara för hetsig där. Det är ju lätt att man bara väljer det man får mest pengar för eller sådana saker. Utan, men det är ju den där haren och sköldpaddan. En del saker händer sig fort och andra händer sig långsamt. Och hela idén är ju diversifiering. Det är därför det här överhuvudtaget existerar. Att man ska ha lite olika grejer.
Mm. Precis så.
Och det är vårt råd generellt då.
Ja, och sen är det också så här att vill ni ha mer specifika råd så går det jättebra. Och ja, man kan dels mejla oss, men man kan också mejla direkt till Saveland.
Mm.
Bara mejla till deras kundtjänst.
Eller hur?
Så, ring och prata får man jättebra. Eller ring och prata med dem, precis. Mm. Det är inga som helst problem.
Mm. Mm.
Toppen! Men vi tänkte köra det här, avsnittet. Tänkte vi ägna oss lite frågor och svar. Vi tycker det är så himla kul. Vi får så oerhört mycket mejl och massa bra feedback och tips och råd och grejer från er lyssnare. Mm. Så att vi tänker att vi kör lite frågesvar helt enkelt.
Så gör vi.
Ja, så gör vi.
Mm.
Vi har fått en fråga här från Emil.
Jag lyssnade. Hej Emil.
Hej Emil.
Kul att du skriver till oss.
Ja, det tycker vi. Det gillar vi.
Mm.
Där du skriver att du lyssnade på avsnitt 183 och kommer särskilt ihåg frågan om att starta företag och vilka möjligheter det kan göra för ens privatekonomi i förhållande till arbetet som krävs.
Just det, där filosoferade du och jag i ganska högt och lågt åt alla möjliga håll, ja.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Hur värt är det att starta ett företag? Jag vill bli extremt förmögen och så vidare. Mm. Och där tyckte Emil att vi missade en del annat. Så han skulle vilja ha svar på följande.
Mm.
Hur lång tid kan jag förvänta mig att det tar innan jag kan ta ut en lön för att kunna täcka mina personliga utgifter?
Just det.
Om vi börjar där då. Han har ju fler frågor här. Då. Ja. Men,
jättebra fråga. Då ska jag börja.
Ja, börjar du.
Emil, don't we all? Det är det alla vill veta innan man startar företag. Men man kan inte både ha kakan och äta upp den. Det är liksom lite vad ett företagande är. Har du en anställning, då vet du hur mycket du får varje månad. Och du vet att det tar 3 månader för sparken. Å andra sidan kan du aldrig tjäna mer än vad chefen gör. Startar du ett företag, då är möjligheten oändlig. Hur mycket du kan tjäna, hur mycket du kan jobba. Men du vet på riktigt heller inte när du får några pengar. Det är precis som det. Det är ju kunden som avgör. Det kan ju få första dagen tjäna miljoner och det kan ta flera år. Men det rimligaste här är ju att göra någon typ av worst case scenario budget. Där man tänker så här, hur mycket måste jag minst dra in för att kunna täcka mina hushållskostnader? Och sen göra någon rimlighetsanalys av hur troligt är det att jag lyckas med det. Gör lite kundundersökningar, kanske smygskaffa några kunder innan och så vidare. Men det är ju inte, det är ju säkerheten man byter bort då, skulle jag säga.
Ja, och för följdfrågan som man också har, det är hur man, om man då lyckas få in kapital i bolaget, borde jag väl kunna ta ut en lön innan företaget är lönsamt? Om jag tar ut den lönen, borde det här väl kunna vara en förutsättning för att jag ska kunna lägga fullt fokus på företaget så att det faktiskt blir lönsamt? Och vad tänker ni om det? Och då känner jag ju så här spontant att ja, men det är inte alls givet och det är inte alls många bolag som kan få in ett kapital i bolaget först. Det är ju om man har någon superbra idé eller om man...
Ja, han menar som riskkapital.
Ja, som riskkapital eller att man då har precis fått in pengar. Det är ju inte många
ingen
som
riskkapitalist som är intresserad av att betala pengar för att det ska lyftas lön.
Nej, det är ju möjligen om man har knäckt någon sån idé eller att man har skapat sig någon särskild app. Eller om det är någonting unikt som man kommer med som man kan sälja in. Man går först på pitchmötena och känner att... Men då är det ett sätt i att dra igång företaget. För det måste du ju ägna dig tid åt.
Jag har ju suttit på andra bordet och investerat i en rad bolag. Och det vet jag att du har gjort lite grann också. Och det kan jag säga, Emil, hade du kommit till mig, spelar nästan ingen roll hur bra din idé är. Om du inte är beredd att riska din egen lön, varför ska jag riskera mina pengar som inte ens är där på dagen och ser hur det går? Jag skulle vilja se att du har tjänat tillräckligt mycket pengar på din idé för att kunna ta en egen lön och nu vill du ha kapital för att internationalisera eller liksom söka patent 2 eller våga öppna ett kontor i Göteborg. Men att jag ska som riskkapitalist lägga in pengar i ditt bolag som du ska använda för fotbollsträningar, då ska jag ha väldigt stor andel av ett bolag som verkar vara väldigt bra. Det låter dyrt. Pengar finns det mycket, procent finns det bara 100. Han lär nog få behöva börja med att dra igång sitt bolag på egen kraft och energi och se till att tjäna
pengar. Och bästa fall är ju om man har en sån verksamhet så att man kan smyga igång den så att man kan starta kanske på helger och kvällar och se hur mycket tid man vill lägga. För att han fullföljer också här med att han skriver så här att jag antar att det större frågan handlar om hur jag i mitt privatliv som minst överlever i området pengarna, relationer och hälsa för dagen. Och att jag bestämmer sig för ett företag är en bra idé till dagen då företaget är lönsamt. Hållbart är ordet, skriver han. Hur gör jag det hållbart till mig för att driva igång företaget? Måste jag tömma ut alla mina sparade pengar i sparbössan och skrota fotbollsträningarna? Eller är det rimligt att inte behöva offra allt jag har?
Mm.
precis som ni sa i avsnittet, känns det som att det är värt med ett eget avsnitt om det här. Ja, och det, precis, jag tycker att vi var inne på det där och då. Men,
vi kanske ska ta hjälp av någon annan som är bättre på att räkna på detta än oss. Men jag, så här, behöver man och behöver man? Alltså, om man vill förbereda sig för att driva eget bolag. Där, så man brukar ju säga, det finns ju sådana regler, att man, om man kan ta ut en hygglig lön, inte det man är värd, man kan ta ut en hygglig lön. Om man kan göra det inom ett år, då har det gått ganska bra, skulle man säga. Om någon kommer till mig och säger, jag startar bolag nu och jag kan lyfta 25 000 i månaden och vi har hållit på i 11 månader, då ska jag säga, men det låter ju som om det går hyfsat bra för er, vad kul, skulle jag säga. Jag skulle inte säga, oj, vad jobbigt. Liksom.
Nej, och jag tror ju här att är det så att man har då, som det låter här, om man nu har barn och man har sambopartner, så är det ju viktiga att man gör det här, för då är det ju verkligen en familjeangelägenhet, att man får... Det tråkiga igen då, man måste göra en budget, titta på exakt vilka utgifter som går in och hur lite man kan tjäna och ändå klara sig. Krävs det att man måste få ut 30 000 från dag ett i företaget, ja, då måste man ju kunna hitta pengar från sitt sparande eller ifall ens partner är villig. Så att det här är en större fråga, och gå och låna till en sån här verksamhet så länge man inte har någon finansiär eller någon som verkligen tror på det, så tror jag inte att det är vägen. Man måste börja och kunna se att det finns en väg framåt, och framförallt involvera. Och det kan ju också vara, jag menar, om ens partner pluggar eller om ens partner inte har en lön som det täcker för båda, så kanske det är att man pratar med sina föräldrar, eller man försöker göra det här till någon, man bestämmer sig för att nu ska jag satsa på det här, och då se hur mycket kan vi gå ner, kan vi offra semestrarna, kan vi göra det här under en period och verkligen ge det chansen. Och sen också prata med folk. Det tror jag, alltså, prata med vänner och bekanta. Är det här rimligt? Skulle du köpa tjänsten av mig? Hade du laddat ner en sån här app om den fanns? Jag tror att det vi kallar för marknadsundersökning, den behöver inte vara så avancerad, utan den kan man gott göra med sina nära och kära.
Ja, jag tänker, när du pratar så tänker jag två saker. Det ena jag tänker är att man kan ju förbereda sin ekonomi för företagande, och då är det ju smartast att liksom dra ner på de fasta kostnaderna. Se till att det där beloppet man behöver för att inte det ska komma någon kronofogd och knacka på dörren är så lågt som möjligt. Man kanske ska göra sig av med den ena bilen man har på avbetalning. Man kanske ska minska ner på byta ner lägenheten ett rum om det finns möjlighet. Att, vet, så här, göra det man behöver göra för att känna att vi behöver faktiskt inte så mycket pengar för att överleva. Sen vill man ha mer pengar för att leva, men just överlevnadsgrejen. Och sen när du pratar om det där, för det finns ju liksom två typer av businessar. Man kan ju driva en affär där idén är att man liksom driver en affär. Det kommer in kunder, jag säljer frukt liksom. Jag säljer ett äpplen eller jag säljer två äpplen, säljer tre äpplen liksom så här. Där kan man ju liksom räkna på lång tid i form av pengar. Sen finns det ju sådan annan, du var inne på så här appbyggande eller någonting så här. Säg att Emil vill starta en vingård, och så tar det 40 år innan det ens blir några druvor på den här, liksom. Jag menar, då behöver man ju hitta en annan finansieringsmodell där man behöver låna pengar till lön i 40 år för att sen göra vinst på andra sidan. Så att, jag menar, det beror också på en typ av verksamhet. Men ska man låna, då är det ju så att det är de tre F:en som gäller. Och du har ju nämnt de här alla tre. Men om någon ska ha kapital från mig, då kollar jag hur mycket fick de från de tre F:en. Och det är ju friends, fools och family. Liksom. Hur mycket, om inte deras egna vänner och deras egen familj och de människorna de har runt sig kring sig, om inte de trodde tillräckligt mycket på dig för att vara beredd att säga så här, vet du vad, jag tar lite av mina sparpengar och sätter in det här projektet, som har varit med dig på kräftskivor och sett hur du beter dig när du ska springa Lidingöloppet, då är det ju en stor varningsklocka för mig då, och säga så här, varför ska jag tro på dig när ingen annan verkar tro på dig liksom. Så svaret är, börja med friends and fools and families om du behöver låna pengar. Se till att du har dragit ner dina fasta kostnader så du inte behöver hålla på att ta av dyra pengar du har kanske betalt procent av bolaget för och använda till lön liksom, utan håll det till ett minimum. Och kan du få en hygglig lön på ett år, då ska du nog vara ganska nöjd. Men det är just det som är spelet, att man vet ju faktiskt inte.
Nej.
Tänk om du skulle spela tennismatch och säga så här, hur många matcher måste jag spela innan jag garanterar att du har vunnit? Ja, precis. Det beror ju på hur bra du spelar tennis liksom.
Ja, men så är det ju. Snyggt.
Nu fick jag mig lite svar i alla fall.
Ja, så är det.
Hoppas du är nöjd.
Ja, men jag tror inte att vi kommer komma djupare än så. Utan det är precis det handlar om. Alltså, that's it, helt enkelt. Det är där man måste börja.
Ja, men det skulle vara ganska kul. Det skulle vara ganska kul att ha en gäst som är duktig på att urskilja vilka bolag man ska investera eller inte investera i, som liksom kan smyga in lite från andra hållet och säga så här, vad skulle han titta på en sån som Emil för att se om han är värd att satsa på?
Mm.
För det borde ju Emil satsa ju på det, så att säga, genom att satsa på sig själv.
Ja.
Det här var ju bra. Vi tycker jag, det var kul i alla fall.
Ja,
har du fler frågor? Kasta en fråga.
Ja, men precis. Då är det så här. Tanken, här kommer en tanke, vad intressant, tanke slash fråga här.
Mm.
Tankens bakgrund är så här, oavsett typ av inkomst så sker varje år en ökning av beloppet av inkomsten för att täcka inflationen. Jag förstår ju att jag får lika mycket värde, inte mer, för inkomsten detta år jämfört med förra året. Men helt ärligt så märker jag ingen skillnad eftersom inflationen bara är cirka 2%. Det lustiga är att jag, även om jag intuitivt förstår det här, så känner jag mig rikare när jag ser att inkomsten har höjts. Så jag tänker ungefär att det är härligt att jag får några extra hundralappar i inkomst varje månad.
Mm.
Ja, det är en sund tanke liksom. Mm. Eller,
helt ologisk rätt tanke, men
ja, ologisk, men korrekt kan man väl säga då.
Ja. Mm.
Med det sagt, borde det inte finnas en listig taktik för personer som vill börja spara, öka sin sparkvot i princip utan att det märks att det varje år sitt sparande med samma belopp, alltså att öka sitt sparande med samma belopp som inkomstökningen från inflationen och därmed lura sig själv att bli rikare.
Mm.
Över flera års tid så skulle sparkvoten kunna höjas med flera tiotal procentenheter. Jag kan förstå att man märker av den årliga hyreshöjningen för bostaden, men då skulle ju alternativ kunna vara att öka sparandet med inkomsthöjningen för inkomsten minus hyreshöjningen. Är jag helt ute och cyklar eller finns det en poäng i den här tanken? Varför har jag aldrig hört någon prata om det här? Skulle vara väldigt intressant att föra era tankar om det här oavsett om ni tar med det i podden eller inte.
Ja.
Tack för en bra podd. Tack själv!
Mm. Vad roligt att han gärna skulle vilja höra oss prata om detta oavsett om det är med i podden. Som var skulle han annars höra oss prata om? Kanske är den där festen.
Nej,
i alla fall.
Men han kanske tänkte att vi skulle bara ge ett svar på mejlen rakt upp och ner. Men jag tycker det är en bra tanke, det här med att faktiskt öka då sitt sparande i takt med, för det är ju inte så många, man bestämmer sig kanske för att jag ska spara 500 kronor i månaden och sen så fortsätter man med det fast man får mer lön eller inte. Mm. Ja, vad säger du?
Nej, men jag tänker flera saker. Jag tänker dels, till att börja med, för att det gick ju lite fort i början där. Det kan ju vara någon som inte tyckte detta var självklart. Så en del av den löneförhöjningen man får varje år får man ju för att man kanske ska vara kvar, för att man gjort ett bra jobb och så vidare. För liksom, som man har förhandlat om man har den typen av lön. Men en del av den löneförhöjningen man har äts ju upp automatiskt av att allting annat blir dyrare. I och med att alla på ICA har löneförhandlat också så ökar ju också priset på purjolök. Så att jag menar, det blir bara samma sak.
Mm, och det är det vi kallar för inflation.
Inflation då, kan man säga.
Mm.
Så säg att vi har ett inflationsmål i Sverige på 2%. Så 2% ska allting bli dyrare varje år. Eller våra pengar ska bli 2% mindre värda. Och då är idén här är alltså då att om jag har får en löneförhöjning på 5%. Då ska jag ta de 2% av den löneförhöjningen som motsvarar inflationen. Och öka mitt månadssparande med det redan från början. Och det är väl en skitbra modell. Annars brukar man ju tänka hur mycket av löneökningen kan du tänka dig att spara? Det var ju när vi hade Tjåka här och pratade om nudging, så var vi inne på att folk var mer beredda att spara pengar de skulle tjäna i framtiden, att spara pengar de hade just nu.
Mm.
Skulle du vara beredd att pensionsspara hälften av din kommande löneförhöjning, så sa många, många fler ja. Än så är du beredd att pensionsspara så här mycket nu.
Mm.
Så det är väl en jättebra sån här luringmodell. Jag tror ju att det är bra att bara... Jag tror ju att det här är så tråkiga saker, så att det är bra att ha en strategi, att man redan har tänkt igenom. Vi gör så här, jag kör 5-2-dieten, eller jag kör att jag ökar mitt sparande. Den 1 januari står en ping i kalendern, öka ditt sparande med konsumentpris. Det är liksom vad det nu är.
Nej, men för så har jag gjort i alla år. Jag har haft ett pling i kalendern varje år efter nyår, där vi bara ska titta över familjen. Alltså dels titta över abonnemangen som man har och de bitarna, vilket är ju ganska tråkigt att se över dem. Men det är så roligare att liksom just det här se över sparandet.
Mm.
Och då har jag nog kanske tänkt på inflationen, men jag tycker ju alltid att man ska spara vad man kan spara, eller placera där man kan placera, eller unna sig det man kan unna sig. Jag tycker att alla de här tre delarna är lika viktigt att man tänker till inför ett kommande år. Och det där året, det kan ju vara nu här, det kan ju vara i månadsskiftet september-oktober om man vill. Det kan också vara runt jul, man kan bestämma själv. Men jag tycker att det alltid är bra att se över, att ha en liten familjekonferens med sig själv eller med sin partner, eller har man barn ska man inkludera dem. och lägga någon slags prioritering över att så här vill jag göra i år. Så här mycket ska vi lägga pengar, så här mycket ska vi spara. Och då är det klart, inte minst, jag tycker ju här att det finns en poäng i den här frågan att det borde man ju faktiskt göra. Man borde ju också spara mer eftersom man tjänar mer. Så bra tanke, bra idé, men jag tycker ju att man alltid ska göra det alldeles oavsett, för det kan ju vara andra faktorer som har spelat in. Man kanske var på en längre semester och känner inte att det är värt att höja det här sparandet, eller man kanske har byggt till eller man har gjort saker, men återigen, det är en bra grundtanke och jag tycker alltid man ska se över.
Ja, det finns ju någon sån här gammal liksom husmorsregel som säger 15% av det du tjänar ska du sätta av i sparande liksom.
Mm.
För många är 15% helt otänkbart, men då kan man ju börja med 5% och sen så efter ett år höja till 6 och sen till 7 och så vidare. Allt efter att lönförhöjningarna kommer. Så att, och som du var inne på här, det är inte så enkelt som att det enda jag behöver ta hänsyn till är inflationen, för livssituationen förändras. En student som har en studentrum och inga barn eller något behöver ju inte så stort sparande, för det kan inte gå så illa. När man sitter med villa och sommarstuga och grejer så här, då behöver man ju betydligt större buffertsparande.
Mm.
Och är man van med en inkomst på 50 000 i månaden, ja, då är en pension på 12 000 inte lika lockande längre. Så då gäller det ju att man sätter av så man kan komma upp i någonting som inte gör att man behöver lägga ner liksom.
Sen skulle jag vilja, kanon, jag skulle vilja flika in, vi har fått en hel del frågor också med ett annat intressant ämne som jag tänkte att vi skulle göra något specialare om här under hösten. Och det är inte minst nu med tanke på att tyvärr har man ju sett, eller jag ska inte säga tyvärr, det kanske är på gott och ont. Så under corona här nu så har ju skilsmässoantalet ökat ganska rejält i Sverige.
Jaha, det har
gått upp, det har procentuellt ökat ganska mycket.
Mm.
Och vi har fått en hel del frågor kring det här. Och då är det Helena här som skriver att jag skulle önska att ni kunde prata mer om ekonomi när det gäller särbolivet samt samboliv där man inte har barn tillsammans. Jag vet att ni har haft ett avsnitt som heter parekonomi och det har hon lyssnat på flera gånger.
Mm-hmm.
Men där pratar ni om familjeekonomi när man är en kärnfamilj. Jag var gift och tillsammans med mina barns pappa i 18 år, men jag kunde inte ens i närheten förstå hur svårt det var att sen få ihop allt när det gäller ny sambo och med dina och mina barn och så vidare. Och ska man då ta hänsyn till hur många barn man har, hur mycket man tjänar och, ja, hon tycker det finns massor med frågetecken. Mitt initiala tips är att vi hade ett väldigt bra program tycker jag som, där vi kom in på det här med särkullbarn med Klara Herngren, nämligen avsnitt nummer 90. Kommer ihåg att vi hade ett väldigt roligt snack med Klara Herngren som är Felix fru. Och där var det ju verkligen särkullsbarn och de hade båda på varsitt håll och sen så hade de gemensamma och att det kan se olika ut. Så jag tänker att vi skulle följa upp det här för att vi har fått många fler frågor och det här känns som att det är ett ämne som vi kan ta upp lite fler. Så är det någon av er lyssnare där ute som har någonting att säga om det här, kanske rent av vi skulle vilja komma och vara gäst och prata om det, någon som har gått igenom det här och fått ordning på det och har lite bra tips på hur man ska göra.
Eller någon som ska gå igenom det.
Mm.
Det kanske är så att man är ett par och är lika överens om att man ska skiljas, men man har inte riktigt tagit ekonomigrejen och vill komma hit.
Precis.
Och diskutera med en expert och få lite hjälp. Live. Tar vi hit någon riktigt duktig?
Ja, precis. Vi vet inte exakt hur vi ska lägga upp det, men vi känner att det här är väldigt angeläget.
Det är
och det är stora frågor. Och man kommer ju även in på familjejuridiken som vi också har gjort ett program om. Men här, och vi hade ju också den här för bara några veckor sedan med Jan Bolmesson när man pratade om det här med att när livet tar slut, att man har förberett sig ordentligt för sina nära och kära. Så det finns mycket kring det här och kring hela familjesituationen. Så att, skicka gärna in tips, frågor, svar, berätta om svåra saker, berätta om roliga saker, lätta era hjärtan vet jag.
Ja.
Och så tar vi upp det här under hösten.
Det är klart vi gör. Det är klart, det är en bra idé. Bra idé. Det
ska så tack Helen, bland annat Helen, och tack Hanna, tack Viktor, tack Sofia, tack Bea, tack, nu ska vi se vad vi mer har. Ja, ni hör. Anton. Mm. Vi har flera här nu som har skrivit i detta ärende. Så att det ska vi ta fasta på.
Ja, vad roligt.
Och jag undrar om det kan vara på just det här. För det pratas ju mycket på nyheten om det här. Och att det är kanske många som sitter hemma och tänker nu. Och om inte annat så hör man det på nyheterna. Och hur ska det här gå? Och så där. Så att
jag träffade en bankchef för många år sedan. Och han sa någonting som har ätit sig kvar hos mig. Han frågade mig så här. Ja, för du vet väl vad den vanligaste frågan kvinnor ställer när de går till banken är.
Så,
nej,
råd?
Det vet jag inte. Och då berättade han för mig att det var det. Har jag råd att skilja mig?
Mm.
Och det är ju en fruktansvärt obehaglig men högst naturlig tanke att det är så. Att man på riktigt är orolig och inte kan fatta ett beslut som man mår bra av. För att man inte ens vet om man kommer att ha råd med det. För mig låter det vedervärdigt att ens hamna i en situation där man behöver ta hänsyn till det beroende på om man ska, liksom, vem man ska vakna upp bredvid på morgonen. Men så är det ju. Det är så det ser ut. Så att det, ja, där kan vi göra en insats, tror jag.
Mm, absolut.
Nej. Kul, Mattias. Har vi några fler frågor?
Ja, det har vi. Mm. Det är en Maria här som säger så här. Hej, jag har sträcklyssnat på ekonomi på riktigt de senaste månaderna. Tycker ni är duktiga på att förklara saker. Vad härligt. För övrigt tog tag ordentligt i sparandet för några år sedan och sedan dess trissat upp ett hack så ytterligare med er spark i baken. Ja, men trevligt.
Kul.
Nu har jag en fråga som jag inte kan förstå. Varför vill inte alla banker låna ut till mig? Borde jag avstå från min livs största felköp eller ska jag gå på magkänslan och köpa min drömbostad? Först lite bakgrund då. Då är det så att hon och hennes make vill köpa en bostadsrätt i en liten förening. Bostadsrätten kostar 4,8. De har inga lån förutom CSN. Och de tjänar bra. Båda tjänar ju 40 000 i månaden och de har inga barn. En part är läkare och en är socionom och de har kontantinsatsen. Då är det så här, den första banken de snackade med då när de skulle köpa den här var att de var väldigt positiva. Och sen så har de gått vidare och tittat på fler banker. Sedan har de börjat höra sig runt om varför andra banker och då blev det plötsligt ett nej. Det finns flera som säger att det är en dålig affär och med hänsyn till att föreningen skulle spricka med mer. Men föreningen har en god ekonomi och skuldkvot på 7%. Dessa banker säger också att om ni har 25% av kontantinsatsen så kan vi förhandla. Jag förstår dock inte hur sårbarheten om allt i föreningen skiter sig och vi sitter med 15 miljoner i skulder. Hon förstår inte då plötsligt hur de då skulle så här plötsligt behöva ta över grannens skuld.
Mm.
Hänger du med? Det är ett långt mejl jag försöker summera. Mm.
Precis.
Förstår du frågan?
Hon förstår inte riktigt själv frågan så att det är inte helt lätt. Men vi ska försöka beta i detta då.
Mm.
En bank har ju faktiskt i Sverige en skyldighet när man lånar ut pengar att dokumentera och bevisa att man har gjort beräkningar att det här är någonting som den här personen klarar.
Ja, precis. Att betala det är man brukar kalla för att man måste få ihop kalkylen, brukar ju banken säga.
Så därför kan man inte bara gå in till banken och säga så här, jag vill låna pengar, vad jag ska ha dem till kan väl du skita i och så vidare. Utan de måste, därför att de kan faktiskt i efterhand bli stämda och säga så här, nu lånar ni ut pengar till någon som ni inte borde lånat ut pengar till. Så därför är ju banken noga, men sen vill ju banken heller inte ha massa kreditförluster. Då måste man ju höja räntan till alla oss andra. Så idén här är ju att banken gör någon typ av bedömning av, verkar det här vara schysst och bra eller inte? Här har ju då banken, och inte bara en bank låter det som, utan det hon beskriver här är att det är både 2, 3 och 4 banker som alla säger så här, nej, vi tycker inte att vi vill låna ut pengar till den här affären därför att det verkar vara för osäker ekonomi i föreningen. Verkar det vara.
Mm.
Och då skulle jag bli väldigt förvånad om Maria säger så här, fast det är jättebra ekonomi i föreningen och sen är det 3 banker som har dragit slutsatsen att det inte är det. Mycket kan man ju åsikter om banken, men räkna brukar de ju faktiskt kunna ganska bra.
Mm.
Så där skulle jag ju i sådana fall, Maria, sätter ni med banken istället och ber dem förklara, vad är det med föreningsekonomi som de är så oroliga för? Och om de är det, så kanske det är så att de har en poäng i det, helt enkelt, att det är oroligt. Sen säger de så här att om ni har tillräckligt mycket kontantinsats, ja, då minskar risken, och då menar man ju det att, ja, men då kan man väl leva med en del av den förlusten om det skulle vara så, för då har man inte lånat ut alla pengarna i alla fall, va?
Nej.
Utan man står lite själv där. Men det är ju så att har man en bostadsrätt och det händer det som ganska sällan händer, om man skulle till och med säga sällan, punkt slut, händer, det vill säga att föreningen går i konkurs, då blir det ju så att säga så att man blir av med lägenheten. När man har kvar, man bor i en hyresrätt helt enkelt, kan man säga.
Mm. Och jag har till exempel ett exempel då, där en klient nu precis här i dagarna har velat, hon har sålt sin lägenhet och har fått tag på en hyreslägenhet men vill köpa ett sommarhus på Gotland.
Mm.
Och där har hon nu, hon har alltså en kontantinsats, hon har 2 miljoner liksom cash.
Jädra.
Som hon då har hållit på länge och sålt och fixat sådär. Och så tycker man ju, och inga lån. Det vill säga man sitter ju jättebra till.
Mm.
Och nu vill hon då köpa ett hus på Gotland som kostar 3 miljoner.
Mm.
Det vill säga hon kan gå in med mer än 50%.
Mm.
Hon tänker gå in med 1,7 så att hon har 300 000 kvar som buffert.
Mm.
Och allt så långt är ju, låter ju inget konstigt alls.
Nej, men nu kan jag gissa vad problemet blir.
Ja, för nu när hon går till banken, dels är det så att hon jobbar halvtid, därför att hon är artist vid sidan. Och jobbar halvtid, hon har en halvtidstjänst. Men sen så har hon också ett antal barn. Och då visar det sig ju att banken får inte ihop den här kalkylen. Det vill säga, argumentet lätt sagt är att man kan inte äta av väggarna på huset. Så att det måste ju räcka till vad barn ska kosta. Och det här finns ju uppställningar man går in på en bank till exempel och tittar på. Vad anses det att ett barn kostar och två och tre och så vidare. Och vad man behöver ha över i sin ekonomi. Och då visar det sig då att hon ju inte tjänar tillräckligt mycket för att ha ett lån med de här, ja, den storleken av lån.
Hennes så kallade skuldkvot blir för hög. För den säger ingenting om hur mycket pengar du har. Utan skuldkvoten är bara hur mycket lån du har i kronor i förhållande till hur mycket du har i lön i kronor. Eller vad du tjänar varje månad i kronor.
Precis.
Och det är därför till exempel det kan vara väldigt svårt för den som är pensionär eller sådana saker att låna pengar. Därför att man tjänar för lite varje månad i pension för att kunna rättfärdiga ett lån för 2 miljoner. Sen att man har 8 miljoner man kan lägga in kontant själv och bara behöver låna 2. Det spelar liksom ingen roll, för det tar ändå inte hand om de 2 sakerna som banken enligt lag behöver titta på. Belåningsgraden och skuldkvoten.
Precis, och det är ingen idé att man blir sur på banken. Därför att det är ju så att bankerna i sin tur, är det så att det skulle visa sig då att man får igenom ett sånt här lån. Och sen visar det sig efteråt att man inte fick ihop det. Då kan man ju alltså gå till banken och säga, hur kunde du låna ut pengar till mig? Det borde ni inte ha fått göra. Och då kan banken åka på den affären. Så att det är ju det är inte så mycket man kan påverka. Men däremot det man kan fundera på då, det är ju om man kan hitta en medlåntagare. Om man har någon anhörig eller familj allra helst då, eller någon som kan se till så att man får ihop det på det sättet. Så det är ju liksom det tipset. Annars så tycker jag också att man ska faktiskt fundera. Nu vet ju jag att den här tjejen som jag pratar om är noga och aldrig sen med en räkning och får ihop det. Och jag vet också att det kommer att komma in artistjobb, även om det just nu är corona. Så kommer det att komma in saker som gör att hon klarar sig.
Just det.
Men banken måste ju ha fakta.
Ja.
Och det här kan ju vara ett väldigt knivigt läge.
Ja. Nej, men så är det ju. Ja, vad ska man säga om det? Jag har också en vän som är i samma situation, som liksom så här, kan göra affärer som i praktiken gör att han får betydligt mindre belåningsgrad än vad han har tidigare. Men det hamnar i en situation där skuldkvoten gör att det blir på det sättet. Och hade faktiskt problem med banken bara att få ett rakt besked. Där frågan var, hur mycket behöver jag tjäna? Jag kan gå till min arbetsgivare och förhandla. Hur mycket behöver jag tjäna för att ni ska tacka ja till lånet? Och de var väldigt tveksamma till att liksom, de ville inte säga någon siffra. De bara konstaterade att det var inte tillräckligt. Liksom.
Nej, men sen ibland så upplever man ju dock att bankerna, visst, de har ju sina regler. Men i dessa tider så kan man ju tycka då att om man har en lång, i det här fallet, artistkarriär, eller man är författare, man skriver böcker eller vad det nu kan vara, borde ju kunna vara minst lika säkert som att ha en anställning idag. För att det har vi ju sett, det är ju hur många människor som helst som varslas.
Ja, ja.
Men kan du bara visa att du har haft en lön den senaste perioden och att du kan visa lönespecifikationer, så då får man ju igenom det så länge lönen är tillräcklig. Men det behöver ju inte betyda att det är sant. Så att det är konstigt också. Jag kan tycka att många blir orättvist fällda här. Att man inte kan få det här lånet. Eller att man kan få behöver.
Man kan inte säga att det finns någon rättvisa. Det är bara att konstatera att ja, det kanske är så att i det här fallet att hennes drömboende går åt skogen om inte kan låna pengar. Och det beror på att hon inte har rätt förutsättningar. Däremot så går det att lära sig de här systemen och helt enkelt göra det jag vet att, eller jag tror att du har gjort, men som definitivt jag har gjort, att jag har fått anpassa min ekonomi i perioder för att vara belåningsbar. Alltså så här, tagit lön fast egentligen inte behövt lön, utan kunnat tagit ut det som annan form istället, bara för att jag behöver kunna visa på när jag går till banken att jag har det. Liksom så här, pensionsgrundande, så är så, sparar så, mer eller mindre bara göra sig kreditvärdig. Liksom. Och det kan ju vara någonting som man då, om man planerar att göra den här typen av affärer, kanske redan nu vet att om jag ska göra sommarstuga om 2 år och jag driver mitt bolag, så är det så att börja ställa sig frågan, hur behöver min ekonomi se ut om 2 år för att banken ska tycka att det är väl klart vi lånar ut pengar till sommarhuset.
Precis, och gå gärna förekom gärna det här genom att man går och snackar med banken, för att de är ju också helt öppna med att de, vad de måste ha. Det är ju inte så att de gör det här vare sig för att jävlas eller för att de inte vill vara, eller för att vara överschyssta, utan de kan ju bara tala om vilka regler som gäller. Det här är kriterierna som vi har för att kunna låna ut pengar. Då behöver du ha 1, det här, 2, det här. Vi måste få ihop kalkylen.
Ja, och man kan ju snygga till sin ekonomi. Liksom, till exempel hade jag ett precis sånt exempel med sommarhus. Och då var det så, vi kan ta en aktieutdelning på 1 miljon i bolaget här. Då sa jag att det är bra att det finns 1 miljon, men banken kommer inte känna sig så jävla trygg, för då kommer banken tänka så här, ja, när kan de göra det nästa gång då?
Mm.
Och du däremot tar ut dem med 11 000 i månaden, liksom så här, vi har kunnat betala 11 000 i månaden i 2 år i sträck.
Mm.
Ja, då är det klart att då drar banken slutsatsen att ja, då lär väl komma 11 000 nästa månad. Och vips, räknas de 11 med på en kalkyl och så går affären ihop sig. Så det kan ju vara sådana fåniga kan man uppleva några saker som, men det är liksom som det med allt, det är liksom, ska man behöver inte vara bäst på idrott, men ska man vinna i tennis, då är det en studs med bollen som gäller. Ska man få lån, då är det de här reglerna som gäller, oavsett hur bra ekonomi man har liksom.
Ja, men så är det, definitivt.
Du Mattias, ett annat brev som vi har fått här är från Sandra. Hon skriver så här: lyssnade på dagens podd, var det dagens podd när hon skickade detta då, och blev konfunderad över Malins experttips, men jag kanske missförstod både frågan och svar. Uppfattade att frågan gällde om man har rätt att ta ut föräldraledighet om man har använt alla föräldradagar, och att svaret var nej. Det stämmer inte. Du har rätt att partiellt 25% ledighet fram till barnet fyller 8. Vissa kollektivavtal upp till 12 år även om du inte har dagar kvar. Det finns jättemånga andra saker som är viktigt att känna till när man planerar föräldraledighet som också har förändrats de senaste åren. Har själv barn som är 12, 9 och 4 och det har varit olika regler för allihopa.
Mm.
Så skriver hon också till oss här, Mattias: jag arbetar fram till nyligen som kurator och är lite förvånad över hur många personer som är lite försäkringskassanfobiska. Deras hemsida är väldigt tydlig, och om jag förstår att föräldrapenning kan vara lite knepigt, så tror jag många skulle kunna få bättre planering om man faktiskt tog sig tid att läsa på hemsidan. Stort tack för en toppenpodd. Hälsningar Sandra.
Ja, men precis Sandra. Det är precis rätt som hon säger. Och vi hade ju Malin in en stund där, så det vart någonting i klippningen, eller att man trodde att hon svarade på en fråga som hon inte fick, höll jag på att säga. Men det är alltså så, man har rätt att minska sin arbetstid med upp till 75% tills barnet är 8 år. Även om man inte
minskar med 75, va? Utan man tar bort 25 och jobbar 75. Ja. Eller kan man vara hemma 75?
Ja, nej, man kan minska sin arbetstid till 75%. Precis, det som hon säger här då.
Och vi ändå rättar oss, är det viktigt att vi är tydliga nu då?
Ja, och det är alltså upp till barnet 8 år, även om man inte har betalda föräldradagar kvar. Och det var inte den frågan som Malin svarade på. Men så nu har vi rätt ut i alla fall. Det är viktigt att rätt ska vara rätt, helt enkelt. Så
ja, det är bra, och det här Sandra, finns någon chans att återkomma till. Ja.
Mm, jättebra.
Det här verkar ju vara lite pusselläggning och man får gå in och läsa på och är lite komplicerat. Men håller du med om den här, känner du igen, du har väl både inte varit kurator, men du jobbar ju med kuratorliknande situationer. Det här med försäkringskassafobi.
Ja, men det är jättemånga som har det. Det är verkligen jättemånga som har det. Och jag förstår det, men det är faktiskt som Sandra skriver, att det är tydligt. Det har blivit bättre och bättre. Och sen så hör man olika bud, för någon kompis säger så här och någon har missförstått och sådär. Mm. Så det här är känsligt och jobbigt, för man vill ju göra rätt. Och hur ska det bli nu mellan pappan och mamman och hur man ska göra? Men det är faktiskt, jag håller med Sandra, att gå in och titta på Försäkringskassans hemsida, så är det faktiskt ganska tydligt. Och är man osäker så kan man ju också be sin polare ta hjälp. Man kan ju liksom försöka tyda det tillsammans. Men jag upplever att det är så pass lätt. Jag var inne och kollade så sent som idag. Ja. Så att det ska inte vara några konstigheter egentligen.
Nej, annars får man väl ringa och fråga så här. För har jag förstått, gör jag rätt nu om jag gör så här och så här? Har jag förstått reglerna rätt då liksom?
Mm, precis.
Jag upplever ju samma sak när det gäller skattemyndigheten. Att det finns en väldig, det var vi inne på förut, att det finns en väldig så här rädsla för, om jag hör av mig då kanske de kommer punktmarkera. Jag vet inte vad rädslan är, men folk betalar väldigt dyra pengar för att ta in någon skattejurist som säger exakt samma sak som de hade svarat om man bara ringer upp och frågar liksom.
Ja, men precis.
Hur ska man göra här liksom?
Ja, men man har ju en inbyggd, just myndigheter är många som tycker det är jobbigt och svårt, men de är ju där för att hjälpa till, och det är liksom, det kostar ingenting heller, så ta kontakt. Går också in och mejla frågan till både Försäkringskassan och Skatteverket, och man får svar relativt snabbt, så att det är inget att vara rädd för. Så är det. Jag har en annan fråga då. Också, det var engagerande det här med barnledighet, vilket är jättekul. Och då är det en Andreas där som skriver: tjena, lyssnade på er podd idag om hur man kan planera barnledighet. Inte ett ord om att man kan jobba halvtid som förälder. Jag och pappan då valde då, min dotter var 7 månader, att gå ner och arbeta halvtid. Det är ju en laglig rätt man har, och arbetsgivaren kan inte neka. Bara man är ute i god tid såklart. Och om man snackar med arbetsgivaren så är det ju sällan några problem om man är villig att resonera lite på hur man vill lägga upp det. Frun jobbade heltid men det tog bara några, stöddagar då det inte gick att pyssla ihop med mitt jobb. Och beroende på hur ens ekonomi ser ut så behöver man inte ta ut så många dagar. Är ingen under 18 månader behöver man inte ta ut dag för dag, om ni förstår vad jag menar. Och det är ju, ja, det var ju kanske inte så mycket fråga men mer påstående, men bra resonerat där. Att det gäller ju att ha ett bra snack med arbetsgivaren och att man kan köra på halvtid. Men försök att pussla, man har ju alltså en laglig rätt så det är inget att snacka om. Men man kan ju försöka ha en schysst dialog och försöka planera i så god tid det går. Det är väl kontentan av den då.
Ja, men hade vi inte också fått en kommentar. Nu sitter jag här och babblar för att jag inte har skrivit ut i pappret, men att ställa sig frågan att så att säga investera i barnen genom att vara hemma extra mycket tid kontra jobba mera för att ta pengar som man ska sätta in på ett barnsparande.
Mm.
Alltså den frågan dyker också upp. Hur viktigt är det med att man kan sätta undan 1000 kronor i månaden till barnen? Och istället skulle man kunna gå ner i tid och vara hemma med barnen. Jag fick ett brev från någon som ångrade sig lite och tänkte sig, hade bättre om jag hade skitit i barnsparare de första 5 åren och istället varit mer hemma på eftermiddagarna, så hade jag väl kunnat spara det sen då.
Mm,
och det är också en intressant tanke att ställa sig. Jag vet inte om det är så mycket för barnens skull. Jag tror kanske man ska tänka mer att det är för ens egen skull, att man vill vara där och njuta av det. Jag tycker inte man ska lägga några sådana här liksom skuld på lager på människor, att barn borde inte vara på dagis mer än 3 timmar om dagen. Nu sa jag dagis, jag vet att det heter förskola. Men om man känner det att jäkla, jag skulle bli hemma mer med kidsen, då tycker jag, apropå Försäkringskassans skräck, så finns det också lite, tycker jag, en räkneskräck. Att räkna efter då, vad behöver vi försaka i vårat liv för att kunna ha en som går hem 3 på eftermiddagarna eller vara hemma fredagar eller vad det är. Oftast är det ju inte någon stor livsstilsförändring som ska till för att man ska kunna gå ner i arbetstid så mycket. Och det har man ju, som du säger, man har ju laglig rätt, som det påtalas här, att faktiskt minska sin arbetstid under de där barnåren.
Ja, och sen tycker jag också, en annan grej jag vill poängtera är att jag tycker man ska ha respekt för barnbidraget, att det ska vara så här, många säger sig att man ska spara barnbidraget, och det är väl att spara varje månad tills barnen blir 18, och det är väl fantastiskt för dem som har sån ekonomi och kan göra det, men det är också, tycker jag, att man ska ha respekt för det, för det finns många som faktiskt måste ha det här barnbidraget för att få det att gå runt. Och då kan jag tycka att man ska,
att man under småbarnsåren behöver pengarna än att man bara kan avstå. Alltså, det ska ju verkligen inte vi prata om som någon typ av standard, att man har dålig ekonomi om man inte klarar att spara hela barnbidraget.
Nej, verkligen inte. Barnbidragen är ju till för att vara barnbidrag, och sen om man då, och jag tycker inte man ska koppla ihop dem. Om man vill ha ett sparande till barnen så tycker jag inte att det ska vara en koppling till att, ja, det är barnbidragsstorleken, för den är faktiskt till för att använda, så vi ska vara jävligt tacksamma i Sverige att vi har ett barnbidrag som vi får. Så att det ska man absolut inte känna någon ångest för. Då skulle det vara mycket bättre att gå ner, om man nu har det, så att man kan vara tillsammans med barnen istället för att jobba och sen så sätta undan det här barnbidraget. Så liksom, tiden där går inte att värdera. Att gå hellre ner då och räkna. Så gör en budget som vi alltid tjatar om och sen titta hur mycket kan man gå ner i tid istället och använda pengarna, barnbidraget, som det är tänkt för.
Ja, du Mattias, där med att gå ner i tid, här undrar jag hur du tänker det, för att jag känner ju en hel del människor som jag pratat med som har gjort det där, att nej, men jag har jobbat 80% istället för 100 under småbarnsåren och sådana saker, men sen inte liksom, tydligen inte pratat riktigt färdigt eller inte ställt krav på sin arbetsgivare, så att när det gäller arbetsuppgifter så har man lika mycket arbetsuppgifter kvar som alla andra, så man förväntas liksom göra lika mycket jobb fast för 80% av lönen. Det där är ju så här, som arbetsgivare kan man nästan gnugga händerna och säga, kanon att någon jobbar 80%, för vi behöver inte, nej, halvtid, det där får, då behöver man liksom flytta undan arbetsuppgifter. Jag tror det är viktigt att man ställer krav på att det verkligen också blir mindre jobb.
Va? Verkligen, det är superviktigt, för att det är precis som du säger, och då blir det ju bara en stress liksom, utan det måste man ju klara med arbetsgivaren att man faktiskt jobbar 80 då. Och jag, för mig var det
eller,
ju...
Eller hur? Ja. Jag menar, upplevelsen av otillräcklighet finns ju där under småbarnsåren i alla fall.
Liksom. Ja, ja, visst. Är det så? Nej, och jag, det är ju mitt lyckliga liksom att vi, våra barn, inte har varit på förskolan någon fredag. Varje fredag så har vi kunnat, har de inte behövt vara där för att vi då har kunnat ägna tid. Och det är ju en lyx för att vi har haft råd med det. Och det är jag ju otroligt glad att vi har haft råd med. Men det är inte alla som har det. Så man måste ha respekt för det. Och just det med barnbidraget vill jag ha sagt. Men ja.
Sen beror det på vad man har för barn också. Men när jag var liten, då vet jag att mamma, hon jobbade på ett sätt som gjorde att jag kunde ha korta dagar på förskolan. Men det funkade ju dåligt, för jag ville ju. Jag tyckte det var tråkigt. Varför skulle jag behöva gå hem mitt på dagen från mina kompisar? När liksom sitta hemma och vänta tills de slutar på förskolan. Alltså så här, så där visade det sig att det var tvärtom. Och Primus var likadant. Vi konstaterade ju att inte liksom ha någon från 7 på morgonen till 7 på kvällen. Jag menar inte så. Men han hade kunnat varit hemma mer. Men vi konstaterade att han var ett sånt aktivt barn. Du kommer ihåg hur det var. Han var ju skogstoker liksom.
Ja, ja.
Så att liksom, vi kan omöjligt aktivera honom på den nivån som han vill bli aktiverad. Med liksom leksaker och rutschkanor och grejer på det sättet som man kan när han är där. Så att jag menar, man ska inte heller hamna i att liksom, man är en dålig förälder om man har barnen på förskolan. Att det skulle vara någon typ av liksom Guantanamo-fångbas.
Nej, verkligen.
Att de ska få komma hem och leva igen.
Verkligen. Men det jag menar är, precis, och det här kan ju vara dels individuellt för hur barnet är, men framförallt är det också i vilken ålder. Det kan ju vara olika tidsperioder också, där man faktiskt... Ja, när det passar bättre eller mindre bra. Så att det där får man ju känna på individuellt och inte känna någon press utifrån. Att folk sitter lite skitnödigt och skryter om att man har kunnat spara ett barnbidraget om man har inte behövt jobba eller vad det nu kan vara. Så att det var en gör som de som passar den familjen bäst. Det är inte svårare än så.
Ja, kul. Där får vi stänga frågelådan för idag, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Men det kommer fler. Skicka mer frågor till oss.
Ja, skicka in dem till charlieochmattias@gmail.com, vet jag.
Och den bästa frågan, den kan det bli ett helt program av. Då kan man få komma och vara med till det.
Ja,
som Emil gjorde.
Ja, vi har ett par spännande, riktigt, riktigt spännande gäster här som kommer under hösten. Mm. Så att, håll ut, vet jag.
Håll in frågor. Bit ihop och häng med.
Och häng med.
Tack för idag.
Hej.